Att du vill komma oss nära. Kom helig ande och ta din plats. Öppna våra hjärtan och våra öron för det du vill säga till oss idag. Vi ber att det är din vilja som ska ske i våra liv. Så som i himlen, så och här på jorden. Kom, helig ande. Amen. Om och om igen så rankas Sverige som det bästa landet i världen. Sverige hamnar i topp när det gäller utbildningsnivå, ekonomi, affärsklimat och låg korruption. Förra året så släpptes det uppgift om att Sverige är det bästa landet att bo i, både för barn och för pensionärer. Vi ligger i topp när det gäller jämställdhet, medelinkomst och hälsa. Men ändå så står folk utanför våra dörrar och vrålar efter hjälp. Det är som att vi har byggt upp det vackraste huset som alla vill bo i. Men när besiktningsmannen kommer så hittar han fel efter fel. Sverige har fått en fin fasad, men insidan skriker fel och hjälp. Vi lever i ett samhälle där rädslan står runt hörnet. Där nationalistiska åsikter ökar. Där kärlek och generositet har försvunnit. Vi bor i ett land där ensamhet är ett hälsoproblem. Där psykisk ohälsa ökar för varje dag. Vi bor i ett land där brist på kärlek och livsmod finns. Där människor saknar tro och hopp. Vi har byggt upp ett land med god ekonomi och goda ordningar. Men var finns liv? Var finns kärlek? Var finns hopp? Och var finns tron? Idag är det andra advent. Och vi fortsätter att påminnas om ankomsten. Om kärleken som valde att bli kött och blod. Att bli människa. Vi får påminnas om den kärleksrevolution som skedde i Betlehem. I den lilla staden Betlehem. Under advent får vi komma tillsammans och påminnas om varför Jesus kom till oss. Erik predikade förra veckan utifrån texten i Lukas 4. Jag vet inte om ni kommer ihåg predikan. Men där beskriver Jesus sitt uppdrag utifrån Jesaja. Och denna veckan så ska vi få lägga till ännu en text. Så vi ska gå till Markus 1. Och så ska vi bara läsa två verser där. 14 och 15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det är vad Jesus säger. Och för att förstå denna text lite bättre så ska vi få dras tillbaka till nästan början, precis efter att Gud hade skapat världen och utvalt ett folk, så kommer vi till Abraham. En gudsman som vi kan läsa om i första Mosebok 12. Och vi ska gå och läsa den delen. Första Mosebok 12, vers 1-3. Och Herren sa det till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud lovar att genom Abraham ska alla släkten få välsignelse. Gud väljer i och med Abraham ut ett folk. Ett profetiskt folk. Ett folk som ska visa hopp för denna värld. Ett utkallat och avskilt folk. Ett folk som inte ska vara som de andra folken. Ett folk som ska gestalta och peka mot en ny och bättre värld. Men detta är ett folk som om och om igen vänder sig bort från Gud. Vi får följa ett folk som vill ha det som alla andra vill ha. Och detta leder till slut till fångenskapen, till exilen i Babylon. Och vi kan tro att där är det över. Och jag tror att folket, och jag vet att folket där tänkte det, att Gud har övergett oss. Men det slutar inte där, för Gud har inte övergett sitt folk. Han påminner genom profeterna om och om igen om att han har en plan. Han har ett hopp. Att det ska komma en messias. Det ska komma en ny kung. En ny tjänare som ska ställa allt till rätta. Det är detta vi kommer in med när vi kommer till Nya Testamentet. Det är ett folk som längtar efter upprättelse, efter befrielse. Och det väntar på det som Gud har lovat. Jesus kommer främst för att upprätta sitt folk. Och jag tänkte att jag skulle läsa den biten som Erik predikade utifrån. Från Lukas 4. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han kom för att ge befrielse, frihet, syn och nåd. Och detta var först och främst till sitt egna folk. För det som händer när Jesus dör på korset är att han tar all synd från Guds folk på sig. Där upprättas Guds folk. Och det är egentligen inte förrän när anden utgjuts som det stora sker. Där plötsligt alla folk inkluderas. Där det inte längre gäller bara det folk som Gud har utvalt. Utan det gäller alla folk på vår jord. Men det är tydligt att det måste börja i Guds egna folk. Jesus säger, tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Detta är en förkunnelse riktat till hans folk. Till dem som känner honom. Och till dem som vill följa honom. Och detta ställe ligger precis när Johannes döparen har blivit tillfångatagen. Och Jesus börjar rekrytera sina första lärjungar. Jesus börjar med att säga att tiden är inne. Det är nu det händer. Nu är staten på hans uppdrag. Det är den här dagen som han har förberett sig för under 30 år. Det här Guds rike bryter in med någonting nytt. Det här framtiden bryter in. Det är en brytpunkt. Men människorna förstår fortfarande inte fullt ut vad som komma skall. Det kommer dröja lång tid innan de förstår vem de har framför sig. Men han står där och visar på någonting annorlunda. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Jesus säger detta till dig och mig också. Jesus säger detta till oss idag. Vi tillhör detta folket. Detta folket som ska gå ut i denna värld för att visa på någonting annat. Vi ska vara det profetiska folket. Vi ska vara hopp. Folk. Vi är kallade att göra det Jesus gjorde på denna jord. Vi ska genom den helige ande förkunna glädjebudskapet till de fattiga. Ge befrielse till dem som sitter i fångenskap. Vi ska ge syn till de blinda. Och ge frihet åt det förtryckta. Och förkunna nådens år från vår Herre. Men om vi ska kunna göra detta som Guds folk. Om vi ska kunna leva det liv som Gud kallat oss till. Om vi ska kunna ge det människor i vår värld. Vårt land. Vår kommun. På vår arbetsplats. Eller i vår matbutik ropar efter. Då måste omvändelsen börja i oss. Då måste det som står i Lukas 4 och Markus 1 som jag precis har läst ifrån. Det måste gälla dig och mig. Det måste bli verklighet i våra liv. För lever vi fullt ut i den frihet som Gud kallat oss in i? Lever vi i den omvändelse som han har sagt? Eller har vi ena foten kvar i vårt gamla liv och ena foten kvar i det nya? Precis efter att Jesus sagt denna meningen. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så börjar han rekrytera sina första lärjungar. Och den återkommande meningen som vi kan läsa är att han säger: kom och följ mig. Omvändelsen är någonting vi gör. Det är en aktiv handling. Det grekiska ordet som används för omvändelse är metanoia. Och detta betyder att ändra tankesätt. Och därmed ändra sättet att leva. Det ligger i begreppet att vi får en insikt över att vi lever felaktigt och vill ändra oss rent konkret. Och de första lärjungarna förstod någonting där när de fick möta Jesus ansikte mot ansikte. När han sa: kom, följ mig, så släppte de allt och gick efter. De följde honom. Och det återkommande i det Jesus gör är att han förutsätter om och om igen att det ska ske en förvandling i våra liv. Han säger till exempel till äktenskapsbryterskan att hon ska gå och inte synda mer. Han förutsätter att vi ska gå och att vi ska förvandlas genom hans heliga ande. Det hela omvändelsens poäng. Att vi vänder bort från någonting för att vända oss till någonting annat. Vi vänder oss bort från syndens makt. Vi vänder oss bort från denna världen och vi vänder oss till en annan kung. En ny struktur, en ny gemenskap. Vi väljer att gå en annan väg. Vi väljer att gå kärlekens väg. Som innebär befrielse, upprättelse, frihet, förlåtelse och nåd och åter nåd. Omvändelsen är så mycket mer. Det är så mycket mer än bara en U-sväng som GPSen kan säga till oss att vi ska göra ibland för att komma på rätt väg. Omvändelsen är inte lätt. Det är inte bara att säga: nu tror jag på Jesus, så nu var det klart. Gud är nåd och han har oändligt med nåd för oss och för denna värld. Men den nåden som vi får möta borde förvandla våra liv. Den borde göra att vi väljer annorlunda. Precis som de första lärjungarna gjorde så vände de om från sitt gamla liv till sitt nya. De valde bort massa men fick så mycket mer. Och jag tror att om vi skulle fråga lärjungarna idag om hur deras liv var, så tror jag att de skulle säga att det var inte enkelt. De skulle säga att det krävde massa. Men jag tror att de skulle säga i slutändan så var det värt det. Det var värt att få lämna livet de hade för det nya livet som Jesus gav dem. Men hur ska den här omvändelsen ske? Vart börjar den? Jag tror att en början är i bönen, i längtan. Vi får be, kom helig ande och gör ditt verk i oss. Omvändelsen börjar i oss. Den börjar i att vi griper tag i korset. Den börjar i en längtan, i ett rop och i en bön. Det måste börja med att vi inser att Guds berättelse är vår berättelse. Åsa Molin skriver i sin bok Hemvägen att om en förvandling ska ske i våra liv, då kan vi inte bara läsa och höra om andras reflektioner och berättelse, utan vi måste kunna sätta vårt egna liv i denna stora Guds berättelse. Vi måste placera oss själva mitt i den och fundera över vad gör det för skillnad att du är en del av Guds folk? Vad gör det för skillnad att Gud valde att bli människa och att dö på ett kors för dig? Hur syns det i ditt liv? För om vi ska våga leva annorlunda, om vi ska leva på ett sätt som speglar Guds rike, som vittnar om hopp, som vittnar om befrielse, förlåtelse och nåd, då måste vi inse att det gäller lika mycket oss. För annars blir det bara tomma ord. Då blir det vi säger något som inte syns. Jakob skriver detta i Jakobsbrevet, att vi ska bli ordets görare och inte bara dess hörare. Vi kan lyssna på predikningar efter predikningar. Vi kan läsa Bibeln om och om igen. Och vi kan lyssna på vittnesbörd efter vittnesbörd. Men om vi inte låter Guds ord drabba oss, varför ska vi då lyssna? Om vi inte låter Guds ord bli kött i våra liv, varför ska vi då lyssna? Omvändelsen börjar i ett ja. Vi är nog många här som har sagt vårt ja en gång och flera gånger. Och om du sitter här idag och inte sagt ditt ja, så är det ett perfekt tillfälle att säga ditt första ja idag. För omvändelsen, det är någonting som vi får göra om och om igen. När jag sa mitt ja för snart 15 år sedan, första gången, så var inte jag klar där. Det är inte så att det har varit mitt enda jag under de här 15 åren. Utan jag har gått upp varje morgon och sagt mitt ja till Jesus. Jag har sagt jag vill följa dig. Jag vill bli mer lik dig. Och det är det omvändelsen handlar om. Att vi går upp. Att vi längtar. Att vi försöker. Guds folk har alltid varit ett folk i rörelse. När Gud räddade folket ur Egypten, så var det inte klart där. Det var inte så att de satte sig i öknen och sa att så, nu är vi färdiga här. Utan Gud fortsatte att sätta dem i rörelse. Och Gud gav sina löften till Abraham om att folk skulle bli välsignade genom honom. Och idag så har vi fått ta över stafettpinnen. Idag är vi Guds folk här i Tingsryds kommun. Här i Sverige och i vår värld. Och vi får gå upp varje morgon och säga vårt ja. Ibland är det svårt att ha de där yttersta målet att sträva efter Guds rike. Att gå upp och säga sitt ja, men vad innebär det sen? Jag tror att ibland så behöver vi människor delmål längs vägen. Och vårt delmål kan vara att i varje situation vi möter fundera över, speglar detta Guds rike? Mitt beslut, mitt liv och vad jag än möter, så kan man få fråga sig, speglar det här Guds rike? För det handlar inte om att vi inte ska leva i denna världen. För vi behövs. Vi har en värld där ute som hungrar. Som skriker. Vi har en värld som sitter i fångenskap. Och denna verklighet finns i vår kommun. Den finns bland våra grannar, klasskompisar och vänner. Och Gud kallar oss ut. Han kallar oss till att omvända och leva ut Guds rike där vi bor. Han vill att vi ska vara ett folk som ärar honom och som sprider hans rike här på jorden. Min längtan för oss i Söderportkyrkan är att den helige ande ska få drabba oss ännu djupare in i faderns kärleksrevolution. Att Guds rike ska gripa tag i oss ännu mer. Att det ska drabba oss så mycket att det förvandlar oss ännu mera. Att vi får våga bryta denna världens normer. Att vi vågar leva annorlunda. Att vi vågar leva det liv som Gud har tänkt för oss. Min bön är att denna advent, denna tid av påminnelse om Jesu ankomst, ska få gripa tag i oss på nytt. Att vi under 2020 ska få leva annorlunda. Våga leva annorlunda. Att vi på olika konkreta sätt ska få bryta de normer som finns i vårt samhälle. Och att den helige ande ska få ta ännu mer plats i våra liv och leda oss vidare på hans vägar. Amen. Tack Jesus att vi under den här tiden får påminna oss om varför du blev människa. Tack Jesus för att du kom för att upprätta ditt folk. för att sätta oss fria. Och Herre, vi vill säga ja till ditt kom. Hjälp oss att leva som du har tänkt, Herre. Hjälp oss att bli det fria folket som du har tänkt. Sätt oss fria från den här världens normer och val. Och låt oss följa dina val. Kom helige ande och gör ditt verk i oss. Det är bara genom dig som vi kan få förvandlade liv. Men tack Herre att du vill att vi ska vara ett ljus och ett salt i denna värld. Att du vill använda oss här i Söderportkyrkan som dina verktyg i denna värld. Men jag ber att det som står i Lukas 4 och Markus 1, att det ska bli verklighet i våra liv. Att vi ska förstå ännu djupare varför du kom hit. Att vi ska förstå ännu djupare att vi är så älskade. Och tack för nåden, Herre. Tack för att du har så mycket nåd med oss. Att du lyfter upp oss när vi gör fel. Att du förlåter våra misstag. Hjälp oss att gå din väg, Herre. Kom, helige ande. Amen.